Hörrni, vi har ju terroriserat era öron sista månaderna över temat wow. Och jag kommer fortsätta med det åtminstone den här söndagen. Får vi se om vi vågar oss på det något mera efteråt. Stefan predikade för 2 veckor sedan om den förlorade sonen. Och jag har planerat att jag ska fortsätta lite på samma inriktning. Och vi läser ett stycke. Repetitionen har vi lärt oss kunskapens moder. Så det är inte så farligt om vi läser samma text igen. Lukas står det här i Jesu namn. Alla publikaner och syndare höll sig nära intill Jesus för att höra honom. Men fariseerna och de skriftlärda kritiserade honom ständigt och sade: den mannen tar emot syndare och äter tillsammans med dem. Då berättade han denna liknelse för dem. Så berättade han först en och så berättade han en till och vi tar den andra. Vidare sade han: en man hade 2 söner. Den yngre sade till sin far: far, ge mig min del av egendomen. Då delade han sin egendom mellan dem. Kort därefter packade den yngre sonen ihop allt sitt och for långt bort till ett främmande land. Där förde han ett utsvävande liv och slösade bort det han ägde. Men när han hade gjort slut på allt kom en svår hungersnöd över det landet och han började lida nöd. Då gick han bort och slöt sig till en av inbyggarna där, som skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han skulle gärna ha velat äta sig mätt på de fröskidor som svinen åt, men ingen gav honom något. Då kom han till besinning och sade: hur många daglöner hos min far har inte mat i överflöd, och här håller jag på att dö i svält. Jag vill stå upp och gå till min far och säga till honom: far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina daglönare. Och han stod upp och gick till sin far. Medan han ännu var långt borta fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Faren skyndade sig emot honom, föll honom om halsen och kysste honom. Sonen sade till honom: far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sade till sina tjänare: skynda er att ta fram den bästa dräkten och klä honom i den och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. Och hämta den gödda kalven och slakta den och låt oss äta och vara glada. Till min son var död men fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen och festen började. Ända sedan urminnes tider som människan haft någon form av plan, idé, att försöka leva upp till vad man på något sätt tycker är Guds stora krav på mänskligheten. Och det gick ju sig som där, och man kan ju säga att men mer sämre än bra. Och det är ju så med oss också idag. Men det kan vara intressant ändå att tänka det här på Jesu tid. För texten börjar med någonting som vi pastorer får uppleva väldigt ofta. Det är så att fariseerna och skriftlärare kritiserade Jesus ständigt. Och det är på något sätt pastorns lott i livet. Man blir kritiserad ständigt. Och det är inte sådär jätteroligt. Och varför kritiserade fariseerna Jesus? Jo, för att han umgicks med syndare och drinkare, horor, prostituerade. Därför fick han lite smälek, som han sa i gamla tiden. Men låt mig kort lite förklara vad de här fariseerna av sorts människogrupper. För vi märker ju att vi alla är ju det till sist. Och så är vi vilda eller inte, tycker man många gånger. Fariseerna var egentligen en grupp som bildades ungefär 200-300 år före Kristus. Och det var egentligen en grupp med ganska god tanke bakom sig, ett bra syfte varför man på något sätt kom fram till att vi vill ha den här gruppen. Det var nämligen så att man längtade efter att se Guds rike komma tillbaka till Israel. Man längtade tillbaka till David och Salomons tid när Guds rike blommade och Israel var en av de ledande nationerna i hela världen. Och sen vet ni hur det gick, de for ut i Babylon och de gjorde bort sig lite här och där och det fanns inte så jättemycket kvar av det gamla goda riket. Sen kom grekerna med Alexander den stora, efter honom kom romarna och nu var de under romers belägring. Då kom man på att eventuellt om vi börjar följa lagen så kommer Gud tillbaka och förbarmar sig över Israel. Det var så man tänkte. Och därav startar man den här ska jag säga, klubben för de fina förnema, nämligen fariseerna, de skriftlärda. För man tänkte att håller vi alla buden och så lagar de 2000 bonusbud. Så då kanske Gud kommer och förbarmar sig. Då kommer Gud och återupprättar Guds rike i Israel. Det var nämligen så man tänkte och resonerade. Och därför krockade många gånger deras ideologi när de såg Jesus. De blev sura på Jesus när han botade sjuka på sabbaten. De blev sura på Jesus när han åt och plockade ax på sabbaten. Och de var sura, alltså en ganska sur förening. De var ju bara sura hela tiden på Jesus. Och jag började tänka så är ungefär jag också. Man är på något sätt lite religiös ibland och blir sur på det mesta som man tycker håller med ens egna ideologi. Men då börjar Jesus undervisa då när de är som mest sur på honom där. Så man undervisar om den här förlorade sonen. Och jag tycker nästan, jag har hela Sions teologi inbakad i den här berättelsen. Lite så falt att säga, det är en 85 års historik här bakom. Om man kanske har missat någon teologisk tanke på vägen. Men låt oss se hur Jesus fenomenalt bygger in hela det kristna livet in i den här korta berättelsen om den förlorade sonen. Vi hugger in, för det är 8 punkter och 3 mer än vi brukar ha i medeltal. För det första så talar Jesus om att människan har egentligen 2 delar som människan själv behöver göra någonting åt. Och den första av de 2 delarna är uppenbarelsen om Guds godhet. Jag tycker det är intressant, för det här visar människans natur. Jag vet inte om någon av er människor kan känna igen er i den här berättelsen. Men det står ju att när sonen gick till sin far, då sa han att ge mig det som är mitt. Och så slängde farsen, okej, här har du en säck med pengar som bara landar framför honom. Och många predikanter, pastorer, inklusive mig, så utgår från att direkt han fick pengarna så drog han iväg. Men det var inte så. Det står, han fick pengarna, sen står det kort därefter, så drog han iväg. Och då tolkar jag det som min exegetiska ögon säger mig, att han, först tänkte han att jo, mitt liv börjar fungera när jag får allt det här. Och sa han till farsan, hör du, ge mig allt jag behöver, ge mig alla pengar, ge mig alla de här materiella goda, så då blir det nog bra. Den här kicken, det kommer att bära mig i livet. Och så märkte han, ja men det gav ju inget resultat. Jag har de här pengarna, har den här egendomen, ge mig inte den här friden. Så tänker han, jo men jag drar iväg utomlands. Det var hans andra plan. Hans första plan var att han ska bli rik. Hans andra plan var nu att nu ska han få iväg och leva loppan. Jag minns, jag tänkte på det sättet också när jag var i 15, 16, 17 års åldern. Man försökte på en plan och så gick det inte. Och så försökte man på en ny plan och hoppas att det skulle gå. Och så drog han iväg där. Och så slösade han bort allting. Och så var han där mitt i allt. Hungrig, övergiven, oren, smutsig och vaktade svin. Och då får han mitt allt den här glödlampeuppenbarelsen som du och jag behöver få lite oftare över våra liv. Nämligen uppenbarelsen om att Gud egentligen är god. Han kommer fram till, det står ju här att han kom till besinning och sa det. Hur många daglönar hos min far har inte mat i överflöd och här håller jag på att dö av svält. Jag tror att alla kristna, förrän vi blir kristna, så behöver vi få en uppenbarelse om vem Gud egentligen är. Vi behöver fatta att Gud är god. Vi behöver förstå att Gud är kärlek. Gud på något sätt har älskat oss förrän vi älskade honom. Och jag tror att innan vi på något sätt får den uppenbarelsen, så kan allting vi gör enbart definieras som religiösa initiativ där vi, likt fariseerna, kämpar och gnägar och håller på och så hoppas vi att vi ska förtjäna Guds kärlek. Men kära vän, Guds rike fungerar inte så. Den Guds rike måste alltid börja med att du fattar att Gud är kärlek och att han älskar dig. Och då tror jag att den här killen förstod att han kom till besinning. Alltså, ni har ju läst Kalanka någon gång, den här stora glödlampan mitt att plamma upp ovanför huvudet. Så fattar han, oj då, min pappa kanske inte, det kanske inte är sämre hemma hos farsan än vad jag har det just nu när jag håller på och vaktar med svinen. Och många gånger är det som med oss när vi på något sätt försöker vandra på den här vägen i det här livet. Så försöker vi oftast klara oss allting på egen hand och så hoppas vi, ja men nu ska det här lösa sig. Jag kämpar på det där och så försöker jag på det där området och så går det åt skogen. Ja men då försöker jag det här området istället. Och sist när jag försökt allting så hör man bara Gud som suckar ut i skogen. När du kommer fram till att ja, men jag kanske ska försöka med Gud då istället. Och så funderar och frågar han dig, varför försökte du inte för 19 år sedan? Och så den diskussionen får du ha med honom då. För en av de mest grundläggande sanningarna vi tror på är att innan vi kan få ett liv med Gud som fungerar så som det är tänkt, vi först få en uppenbarelse om honom och hans godhet. Nummer två. Du har två delar. Din första delen är att du måste få en uppenbarelse om Gud. Den andra är att du behöver omvända dig. Omvändelse är någonting vi älskar i den här församlingen. Jag tror inte att man kan inte bli kristen om inte du omvänder dig. Alltså, vågar man säga sånt? Bra, jag fick för Stefan. Jag tror inte att det går inte. Alltså, har du ett liv som inte fungerar och allting bara upp och ner och du tycker att det är bara ofrid och allting är tomt och det är bara elände. Så kan, alltså, oavsett hur mycket Gud älskar dig så kommer ditt liv alltid att vara elände och fyllt med den ena misären efter den andra. Jag ska snart förklara mig så inte jag blir stenad på Facebook efteråt. Men du kan ju inte förvänta dig att ditt liv blir bättre om inte du vänder om. Jag brukar säga en väldigt enkel bild. Att om Gud är där och jag är på väg ditåt, vad behöver jag göra för att komma till Gud? Jo, jag kan ju inte fortsätta gå den här vägen. Så hoppas jag att jorden är tillräckligt rund och kort. Att jag kommer tillbaka till Gud bara jag går tillräckligt långt bort. Alltså en enkel teologi är att om jag ska komma till Gud och gå åt det här hållet så måste jag vända om för att komma till honom. Och kära vän som är fast i dina synder, du kan inte fortsätta leva som du gjort tidigare om du vill ha med Gud att göra. Utan omvändelse handlar om att du kommer fram till att det liv som du lever just nu funkar inte riktigt så bra. Då behöver du vända om och sluta göra det du håller på med och istället låta Gud fylla dig med hans godhet och nåd. Det står om den här mannen, han stod upp och gick till sin far. Ja, men det är så pinsamt och hemskt med alla mina synder gjort. Ja, men det är därför som du behöver vända om. Alltså en sak jag upptäckte när jag läste Bibeln här för någon vecka sedan. Det var att hur överraskande positivt laddat ordet omvändelse är i Bibeln. Alltså när jag predikar omvändelse på ungdomsmöte eller seniorsamling så får man alltid en massa såna här nervösa blickar mot en. Att nu är pastorn igång, nu eldar upp oss. Men när man istället läser Bibeln och hittar de här ställen med omvändelse, då är det någonting som Gud längtar efter att du och jag ska göra. Det är inte någonting att han vill grilla dig och slänga en massa glödkol på ditt huvud så du bränns sönder och samman. Utan han vill att du ska vända om. Varför? Jo, för att du ska få ett bättre liv på din insida. Omvändelse är alltid någonting av det bästa som du kan få vara med om. Jag minns när jag själv omvände mig som en 18-årig krabat och sen en kontinuerlig loop efter det en gång i veckan ungefär. Så det är inte så att när jag omvände mig så blir mitt liv, det är inte negativa erfarenheter som jag har kopplat med omvändelse. Utan det är positiva. För jag märker när jag går min egen väg så märker jag att den här egna vägen den leder inte alltid mig till det bästa slutdestinationen. När jag försöker själv, jag försöker hitta mina egna mål och försöker säga Gud, jag är Gud och inte du. Så märker jag att det leder inte till goda slutresultat, i alla fall inte för mig. Utan jag observerar att det bästa livet jag kan erfara det är när jag kommer och säger Gud, nu har jag igen gått min egen väg. Nu behöver jag dig, Jesus, hjälp mig. Alltså, jag har gått ditåt, jag behöver vända om för att komma tillbaka till honom. För ända sedan syndafallen när människan då gjorde bort sig har Guds största önskan varit att ha människor han kan älska, ta hand om och vägleda här på jorden. Den stora fienden till detta, och lyssna det lite halvkontroversiellt, har inte varit synden utan människans fria vilja. Synden är ju besegrad på korset, men din fria vilja har av någon anledning låt jag ha kvar. Så alltid din fria välja som bestämmer om Gud själv ska få välsigna och älska dig. Ja, du kan alltid få göra vad du vill. Och det är upp till dig och det är upp till mig. Men jag märker att välja att gå bort från Gud så finns det inte i hans natur att kunna välsigna mig. Utan han vill välsigna mig och han kan tydligen bara välsigna mig om jag går med på det. Och därför behöver jag och därför behöver du omvända dig jämt och ständigt så vi kan ta emot av hans kärlek. För det tycks vara så att innan Gud kan ta sig an dig behöver du först vilja ha med honom att göra. Han kan naturligtvis uppenbara sig för dig och på alla sätt och vis visa sin godhet mot dig. Men sist och slutligen handlar det om din egen vilja att låta dig omslutas av hans kärlek. Det var den här som den här killen kom fram till. Därför stod han upp, vände om och gick hem mot sin farsa. Nu vill vi tala om två saker som är upp till dig. Nämligen att förstå hur stor, fantastisk, god Gud är. Och att du behöver omvända dig för att få ta del om det. Det är 6 punkter om vilka gåvor som Gud vill ge dig som ett resultat av detta. Och vi börjar med Guds gåva nummer 1, nämligen nåden. Jag älskar nåden. Det står att fadern skyndade sig mot pojken. Jag tycker det är fantastiskt, för jag ser det framför mig, den här pappan med guldringar på alla fingrar plus tår och fötter. Sitter han där i sin tron och så ser han på avstånd. Ser han när pojken smutsig. Doften av svin trängde in i hans palats. Helt säkert mager, för då hade du varit hungersnöd. Man går inte upp i vikt när det är det, har jag förstått. Och så får han för sig att han ska springa dit. Alltså den judiska traditionen skulle du absolut inte ens gå dit, utan den skulle i buren dit av dina tjänare. De hade en sån fin gammal transportmedel och man gick 4 tjänare vart till 12 och så gick man i en sån typ gammal hederlig taxi. Man struntar i taxin, så rusar bara mot den här pojken. Och det på något sätt symboliserar nåden. Jag börjar tänka på det när jag tänkte på mitt eget arbete. För det hände någonting lustigt. Jag vet inte om jag får säga det här, men jag säger det ändå. Det hände någonting lustigt på mitt jobb ett par gånger per år. Jag har inte ännu förstått mig på det. Men jag tycker det är en bra bild på nåden. Det är nämligen att min chef tillika ägare av firman Marcus får för sig en gång per år, ungefär ett par gånger per år. Så kommer han in i mitt rum och så städa mitt kontor. Och jag fattar ingenting där. Jag vet inte om man säger att jag kanske ska kunna hålla lite bättre ordning. Jag håller på att plocka och stammar och har sig full gas där och längtar det. Jag tycker att slösa blir både med min och hans team. Men jag satt och funderade på det där när jag förberedde den här predikan. Så slog det mig att det är en exceptionellt fin bild på nåden. För man får någonting man inte förtjänar. Han gör någonting som han absolut inte behöver göra. Och han gör det bara för att han vill göra det, hoppas jag. Och så är det också med Guds nåd mot dig. Du får bara ta emot den. Du förtjänar ingenting, du gör inte ens någonting, utan den bara kommer mot dig. När du har bestämt dig för att omvända dig och gå tillbaka till honom. Så innan du tar i så många steg så märker du bara hur nåden springer rusandes mot dig och vill bara omfamna dig på alla sätt och vis. Och det är så exakt som nåden fungerar, och det är så som du behöver förstå att det fungerar att vara kristen idag. Du omvänder dig och sen när du tar i första steget så bara känner du att det är någonting som kommer emot dig. Ja, vad är det? Oj, det är hej, morgens, det är nåden. Nåden som älskar, accepterar, omsluter dig utan att du förtjänar det. Och han gör det bara för att han vill det. Och för att han älskar dig oavkortat. Lyssna på det här. Inte behöver ni lyssna, men jag säger det ändå. Nåden bryr sig inte om den här världens lagar och ordningar. Utan den bryr sig enbart om att älska den enskilda människan. Skillnaden på dig och Gud är att Gud inte bryr sig om vad du har gjort. Utan han bara är ute efter att älska dig för den han är. Och det tycker jag är så fantastiskt. Att när pappan, han skyndade sig mot sonen som är en bild på hur nåden fungerar. Nåden vill alltid komma och springandes mot dig. Guds gåva nummer 2 då. Först har vi nåden, sen kommer förlåtelsen. Det står något märkligt här. Det står att fadern kysste honom. Jag har ibland gjort små observationer bland människor som kysses. Ibland ser jag även i spegeln när jag själv håller på med dyrliga företeelser. Och jag har märkt att då man ser någon som kysser en annan så vet man att oftast finns det en villkorslös kärlek människorna emellan. Kyssen tycks många gånger symbolisera att personen nu älskar den andra för den hon är och inte primärt för vad hon har presterat. Vi tar det igen, för det är alltså Facebook-material. Kyssen tycks många gånger symbolisera att personen nu älskar den andra för den hon är och inte för vad hon primärt har presterat. Och det är så med den här fadern också. Alltså vi har ju den smutsiga pojken, oren. Alltså i den judiska traditionen så han borde bo 20 dagar utanför stadsmuren och rena sig först innan han fick komma in tillbaka. Men den farsan, han bryr sig inte om det, utan han bara hoppar fram, kastar sig runt halsen och kyssar honom. Oförtjänt drabbar kyssen den här pojken. Och det symboliserar den oförtjänta förlåtelsen som du och jag får alltid av Gud. När vi har uppenbarat Guds kärlek för oss, när vi valt att omvända oss, när vi märker att nåden kommer springande mot oss, så det andra och det bästa som händer är att förlåtelsen drabbar oss. Vi blir fria. Jag tycker om att vara fri. Fri syndare brukar jag kalla mig själv. Det kan du kalla dig själv någon gång. Jag tycker om den här pappans inställning till pojken. För han är ju dels slösa bort allt han äger. Och han är egentligen förnem för det. Och med det sagt så har han enormt stora skulder mot pappan. Jag tror att pappan är jättestolt över allting han har gjort. Hör du pojke, vad du gjort nu? Jag har råkat köpa några dåliga aktier. Jag har inte några pengar kvar. Bra gjort, pojk. Han uppmuntrar ju inte synden, men han ignorerar den. På grund att han älskade pojken mera än han tyckte illa om synden i honom. Och så är det med dig också. Att oavsett vad du har gjort, om du har gjort bort dig eller gör bort dig, som de flesta av oss håller på med i en sån där resonabel takt i livet, så har vi alltid en Gud som är beredd att förlåta oss hela tiden. För Guds kärlek, och vi måste förstå det här, Guds kärlek till oss mäts inte i hur bra vi lyckas här på jorden. Utan Guds kärlek mäts i hur mycket han älskar oss. Och han säger till Israel, och det är en symbol på den nutida församlingen, med evig kärlek har jag älskat er. Och det är så Guds förlåtelse fungerar, det är hans gåva till dig. Gåvan som ges oberoende av hur du har levt, vad du har misslyckats med eller hur du känner dig. Det kan hända att du finns här som inte alls har levt med Gud överhuvudtaget och du på något sätt har som hobby att synda om kvällarna. Det kan ju vara halva församlingen förstås. Men det är inte så stor skillnad hur mycket du syndar om du håller på att leva ett liv som på något sätt talar mot allt som Gud står för. För Gud hela tiden är beredd att omsluta dig med sin nåd, springa fram mot dig och bara överösa dig med hans kärlek och kyssa dig oavsett hur du känner dig. Och det är det som är så fantastiskt med honom. Han älskar oss mera än vi kan förstå och än vad vi förtjänar. Så när vi har omvänt oss, så för det första så får vi uppleva nåden. För det andra får vi uppleva förlåtelsen. Och för det tredje, alltså nu tar vi om gåvor. Det är gåvor till oss. Gåvor köper man inte, utan de får man. Det är viktigt att vi förstår det direkt. För det tredje då, dopet i vatten. Det står att den här farsan, han tog fram den bästa dräkten. Alltså det var festskruden och klä honom i den. Och det är en bild på den nya naturen som Gud vill ge dig och mig som en gåva. När jag diskuterar, debatterar, filosoferar med människor om dop, så får man ha väldigt långa, besynnerliga debatter ibland. Om man ska känna sig och så, och Gud ska tala i tre olika stämmor och gärna på två språk, och så ska man riktigt känna att nu är det nog rätt för mig, jag ska nog döpa mig. Så vad är det för trams? För jag tror att dopet är ingenting som vi ska prestera, utan vi ska ta emot det som en gåva från himlen. Att laga en och bullar, det händer ungefär en gång i kvartalet. Det var allt för tidigt. En gång i decenniet. Så det är klart, om jag på något sätt kommer på mig, nu är inte Julia här, hoppas inte hon har predikan efteråt. Om jag kommer på mig att jag ska laga några bullar, så letar jag förstås efter några recept. Och så säger jag där att jag behöver, vad man nu behöver. Jag tror man behöver någonting dit i alla fall, som är fint. Och så tänker jag att Nej, men vi skippar det där, så tar vi bara morötter och sätter in 3 morötter i ugnen, så tänker jag att nu får jag nog jättefina bullar. Och så kommer brandkåren dit 2 timmar senare. Och så funderar jag att hur gick det så illa? Jag skulle laga bullar, jättefina bullar på den där 7-kakorsbokspärmen. Och så kommer Julia hemma och stämmer mig och jag får bo på soffan 2 veckor. Och så frågar hon, men följde du receptet då, unge man? Nej, vad ska jag följa receptet? Följ mina känslor. Och så ger man en sån där blick som bara Julia kan ge mig, och då vet jag att nu är det inte något bra ställt för mig. Alltså det är så som Gud fungerar. Han har gett oss på ett sätt ett recept hur vi ska få det här kristna livet att fungera. För det är inte alltid så jätteenkelt. Men en del i det receptet som Gud visar oss är att vi ska döpa oss till honom. Få den här nya naturen i Kristus. Och det som den nya kläderna talar om, vår nya natur, den bästa dräkten, det betyder att det bästa livet Gud kan ge oss, det är när vi får ta emot nåden, kärleken, förlåtelsen, så låter vi döpa oss till Kristus. Det betyder att när du har blivit förlåten, fått den här kyssen, kan du också få nya kläder och klä dig med och få uppleva det nya livet med honom. Och det är upp till dig om du vill ha brända morötter eller ett välfungerande kristet liv. Men rekommendationen är ju ändå den, att följa den tanke som Gud har tänkt när han gav dig och mig sina instruktioner om hur det här livet ska tas. För Jesus menar lite antydande i Matteus 21:25 att dopet kommer från himlen. Och därmed ska uppfattas som en gåva snarare än ett krav. Du bör alltså resonera på det sättet att dopet är Guds gåva till dig, en nyckel till ett fungerande liv här på jorden. Fadern väljer då att ta fram den bästa dräkten och ge den till sin son. Den bästa dräkten skulle enbart användas vid speciella fina tillfällen, till exempel bröllop. Och det är så att det är tänkt också att det kristna livet ska vara. Det bästa livet ska vara tillsammans med Gud och inte utan Gud. Det är enkel Anders logik. Jesus varnar också i en liknelse om vikten att ta på sig de nya kläderna i Matteus 22:11. Det handlar om en liknelse om något bröllop och så bjuder han in sina vänner och ingen vill komma. Och sen säger han till sina tjänare att få ut och ropa på gator och torg. Och så kommer in ett gäng. På den judiska tiden så hörde det till, och jag tycker det borde vara så än idag, att man blev ombjuden på bröllop så fick man nya kläder. Jag och Stefan skulle ha en stor garderob efter ett tag. Kanske man kan skicka några räkningar här efteråt. Men på den tiden fick man alltså bli ombjuden på ett bröllop, så fick du kläder på köpet. Och då är det ganska oförskämt att komma dit utan de här kläderna. Och det är tydligen en av de här typerna gjort. Så de kom fram till den här världen, kommer fram och säger, hör du, varför har du inte på dig de här bröllopskläderna som jag gett dig? Och så han tyst. Det var säkert en österbottning. Satt där bara stum. Och så slängde de ut honom. Och det är inte så roligt. Hoppas inte du behöver bli utslängd från så många bröllop. Och det är egentligen en bild där på när Jesus talar egentligen om dopet. Vikten i att ta på sig den nya naturen som Gud har tänkt ge dig och till mig. Alltså den gåva, det är ingenting som du ska kämpa och traumatisera dig själv med. Utan tänk det som att det här vill Gud ge dig. Varför? Jo, för att ditt liv här på jorden ska fungera som Gud har tänkt att det ska fungera. Nåväl, vi har talat om nåden, förlåtelsen, dopet i vatten, och en naturlig vidare utveckling på det blir dopet i den helige ande. Guds gåva nummer 4, alltså Gud bara slänger gåvor på oss här idag. Står det, sätt en ring på hans hand. Någonting annat som hände på mitt jobb lite nu som då, det är att vi måste skaffa något avtal eller ska få köpa några grejer. Av någon anledning så får jag iväg istället för Markus. Och för att det ska lyckas något vidare bra så ger han mig något papper som heter full makt. Och jag har gjort en liten sådär observation. Jag har riktigt tänkt igenom det här. Så jag kommer fram till att det är inte så stor skillnad vem jag är när jag kommer in i den affären. Utan vad det där företaget eller affären är intresserad av att vem står på det här pappret. I det här fallet står det Markus Myllymäki, vd. Och så märker jag när jag har det här pappret, ja, livet är lite enklare än just. För han bryr sig inte så mycket om mig, min bakgrund, vad jag ställt till med, vad jag kan och vad jag inte kan. Utan han bryr sig om vems underteckning är på det pappret gjordes då Markus Myllymäki, ägaren. Och då mitt i allt går allting. Jag har inte ännu utnyttjat det till egen favor, måste tilläggas. Men det är också som det handlar om när du blir kristen, omvänder dig, tar emot förlåtelsen, nåden och döpt till i vatten, så får du också tag på den heliga ande. Och det är som att Gud själv, hjälparen, parakletio som det kallas på grekiska, hjälparen som flyttar in på din insida. Och då har jag gjort en liten observation ibland när jag är ute och predikar och håller på. Så märker jag att ibland så är jag inte ensam. På det sättet att jag kan be för människor så märker jag mitt att det händer någonting med människan. Människor som kan bli helade, människor som kan komma till tro och andra konstiga saker som händer oavsett om man vill eller inte ibland. Och då har jag märkt att det är inte bara jag som går. Utan det tycks vara så när jag blev kristen och omvände mig till honom så har det flyttat in någon här på min insida, nämligen den helige ande. Det är som att ibland märker jag när jag predikar eller pratar eller går eller står eller vad man nu gör. Så märker jag att det som jag själv ska gå med den här fullmakten. Och så står det Guds namn på den. Och så märker jag att det är inte så jättestor skillnad vad min bakgrund är. Hur mycket jag har misslyckats med. Om jag har en sur måndagkväll. Utan det viktiga är att vems namn står det på det pappret? Och det står Jehova. Och så märker jag att det är inte stor skillnad hur jag har det. Och mina begränsningar är, om jag kan dansa tango, det kan jag inte, och så vidare. Utan hänger ju på, vem är det handlar om? Jo, honom. Den heliga ande, alltså Gud, Fadern själv. Han som bor i mig, som är större än den som finns i världen. Och samma kraft som uppväckte Jesus från de döda, så är verksam i dig och i mig. Och då blir man ju så små romantiskt kär i Gud. När man tänker att, jo men handlar inte om mig längre. Handlar om honom i mig. Och att det är en gåva som Gud vill ge dig. Han vill också ge den till mig. Den hjälpare som hjälper en att be. En som ger frid. Och som från gång till gång gör att man får vara med om obeskrivliga saker. Och ibland kan du uppleva att nu inte längre du som är i farten. Utan Gud själv är med och gör någonting genom ditt liv. Och då kan du mitt allt uppleva att det här kan jag inte ens utföra. Utan det måste vara Gud som gör det genom mig. Eller genom dig då i det här fallet. Och du skulle ibland behöva få lite mer tro i ditt liv, kära vän. När du har omvänt dig till Gud. När du fått emot förlåtelsen, blir omsvept av hans nåd. Fått bara låta dig döpas till Kristus och sen nu bara ta emot den heliga ande. Alltså, han bor i dig. Alltså, om jag kan göra en del avtal med vissa företag med Markus namn, vad kan man då inte göra om man har Guds namn i sin insida? Hur skulle det vara om vi börjar tro lite mer på att Gud är med oss? Så här pling, pling, uppenbarelse för dig. För Jesus sa det till lärjungen, han stod mitt att han blåste på någon konstant ledning, så blåste han på dem och sa han, ta emot den heliga ande. Och sen av någon anledning så säger han senare att ni ska inte göra någonting för den heliga ande kommer över er. Och så kan man ju fråga sig, men har jag inte fått den heliga ande? Först blåser du Jesus och säger ta emot den, kom den inte riktigt fram, är den på väg ner här? Och sen säger du ska vänta tills den heliga ande kommer över er och ni ska få kraft att bli mina vittnen. Och det är också det som händer med lärjungarna. Och det är skillnaden. Jag ska lära dig lite enkel teologi här. När du omvänder dig, får förlåtelse för dina synder, så får du den heliga ande som gåva. Men du kan också bli uppfylld av den heliga ande. Det är egentligen ett val som vi väljer att göra när vi säger Jesus, jag måste ge över kontrollen till dig. Den heliga ande i dig, han frälser dig, men den heliga ande genom dig kan frälsa andra människor genom dig. Och då behöver vi bli uppfyllda av den heliga ande. Och det betyder att vi, och du och jag, vi kan lägga våra händer på dig. Och du kan bli uppfylld av den heliga ande på ett sätt som det kan uttrycka sig då på. Är att du börjar tala nya tungor som är andens språk. Och som du och jag ber allt för lite i. Alltså den gåva från Gud. Det är ingenting du kan prestera. Ingenting du kan förtjäna. Men någonting som du behöver ha, tror jag, för att ditt liv ska fungera som Gud har tänkt det. För lyssna här, tycker jag så fint. Att den heliga ande är någonting som Gud vill ge dig. För att han vet att du behöver den för att klara livets utmaningar. Igen är det ingenting du behöver pressa fram, utan det är någonting du ska tacka och ta emot från Gud. Åh, men mitt liv är så tungt och jobbigt, ja, det är mitt också. Men jag märker det när jag har med den heliga ande, så kan jag till och med klara av dagar som är lite jobbiga och utmanande. Och jag märker någonting av det roligaste, jag vet inte om jag kan använda ordet roligt, men jag tycker om det. Roligt i alla fall att när det kommer så jättestora utmaningar som det är ungefär 24 gånger om dagen mot en, så känner jag än en gång att ja, men jag klarar ju inte av det här själv. Och så har jag lärt mig att det bästa jag då kan göra, ja, är att falla ner på mina knän och säga: Jesus, det här är ännu en gång någonting som jag inte klarar av. Nu får du ta över. Nu får du ta tag i det här, Herre. För i mig själv så verkar det för tillfället någonting som jag inte alls mäktar med. Och det är egentligen att bara låta dig ännu mera bli uppfylld av den heliga ande. Och jag skulle vilja predika, jag kanske gör det någon annan gång, mycket om det där, för det är så otroligt bra. Och du behöver alla, vi behöver alla mycket mer av den heliga ande, tror jag. Men i rask takt, jag vill snabbt repetera de fyra första, men jag har bara två kvar. If you're still awake. För det första, Guds gåva är nåden. Sen kommer nummer två, förlåtelsen. Nummer tre, dopet i vatten. Nummer fyra, dopet i den heliga ande. Nummer fem, uppdraget. Det måste vara den mest missförstådda saken i hela kristendomen. Nämligen att uppdraget är en gåva. Jag får en del unga och äldre och mittemellan människor till mig nu som då. Så är de jättenervösa av någon anledning. Åh, vad är min kallelse och mina uppgifter här på jorden? Jag brukar säga, enkelt svar brukar säga, din enda primära uppgift här på jorden är att älska Gud. Så löser sig allt av sig själv. Men vad som händer här då med den här pojken, det är att han efter att han fått de här kläderna, han har blivit kysst och får uppleva hur fadern älskar honom villkorslöst, så får han nya skor. Jag har upplevt ibland att det ska bli också nya skor. Så hint till församlingens julklappsfond. Men efter då bildigt symboliskt talat, när sonen har fått erfara nåden, förlåtelsen, dopet och dopet i vatten och den heliga ande, då först sätter pappan skorna på fötterna. Ett fatalt fel många gör att placera uppdraget framom dessa byggstenar i ett fungerande kristet liv. Man tänker, bara jag predikar lite till, börjar Gud nog älska mig. Eller bara gör dessa saker så blir jag nog accepterad av Gud. Allt sådant för in dig i så kallad lagiskhet. Och du kommer att lyssna, det här också Facebook-material. Och du kommer inte att uppleva uppdraget som en gåva som det är, utan som en börda. Tänk på det här sättet att din kallelse, ditt uppdrag som du har fått här av Gud, den gåva från Gud. Det är inte en ångest från Gud, utan en gåva från Gud. Som Gud vill att du ska be för de sjuka, så kommer du att älska att be för de sjuka. Om Gud vill att du och jag ska träna lärjungar, vilket han vill att alla vi ska göra, kommer det bästa du vet är att träna lärjungar. Om Gud vill av någon anledning att jag ska predika, så det bästa jag vet är att predika. Jag vet inte om jag kommer dit ännu. Men det, alltså, jag upplever det så här. Att uppdraget som jag fått från Gud och som du har fått från Gud, det är någonting av det absolut bästa jag upplevt här på jorden. Någon frågar mig ibland, Anders, orkar du hålla på med det där god julvasen nu för 11 år i rad? Och se på dem som att de gärna får flytta på sig när jag smäller dem på truten. Och så funderar jag, men finns det något val? För det är det absolut bästa jag vet. Det är också absolut det värsta jag vet. Det är en konstig kombination av de båda samtidigt. Och för tillfället är det väl någonstans där i mitten. Men har man fått uppdraget från Gud, så är det någonting av det absolut mest välsignande, roliga livet som man kan uppleva. Att få vara exakt där man vill att Gud vill att man ska vara. Hoppas ni någon gång har upplevt det. Jag vet inte vad jag ska säga om det där, men ni svarar väl väldigt högt och glatt i era hjärtan. För tänk att uppdraget från Gud är en gåva från Gud. Det är ingen börda från Gud. Det är en gåva som han vill att du ska ta emot. Och det betyder att om han vill att du ska göra lärjungar, så kommer han att hjälpa dig att göra lärjungar. Om han vill att du ska predika, så kommer han att hjälpa dig att predika. Om han vill att du ska ta hand om de fattiga och hjälpa de fattiga, så kommer han se till att du kan göra det. Vill han att du ska leva generöst, så kommer han se till att du kan leva generöst. Vill han att du ska be som sagt för de sjuka, så kommer han att se till att du kan be för de sjuka, etc. etc. För den gåva som du bara ska ta emot från Gud. Ja, men hur är det? Jo, säg som Jesaja, här är jag Gud, sänd mig. En bön jag brukar be om morgonen ibland är att Gud, finns det någon idag som behöver dig? Sänd mig. En sån utrotningshotad bön tror jag i vår församling. Ni kan be den lite oftare. Det finns så många människor här ute som behöver någon som du, som kan uppmuntra, älska och ta hand om dem lite mera. Men tänk framom allt att uppdraget är alltså en gåva från Gud. Ingen press, inget krav, inget måste, ingen lag. Utan det är någonting han vill ge dig för att han älskar dig och han älskar människorna runt omkring dig. För det sista då, när vi gått igenom nåden, förlåtelsen, två dop, uppdraget. Och nu går vi in och landar i älska livet. För nu när farsen har klätt upp han och gett han skor och är full fart där, så tar han den gödda kalven och han slaktar den och säger mu och låt oss äta och vara glada. Och festen började. Och det är någonting ibland man inte vågar säga högt i kyrkan. Men till sist när vi läser den berättelsen så poängterar Jesus tydligen att det kristna livet också, inte enbart. Ni får ännu lida om ni vill. Förlåt, det var tar jag tillbaka. Men det kristna livet ska inte enbart vara melankoliskt. Det ska inte bara vara mollsånger i C-moll och E-moll ungefär de akkorder kan. Utan också ska det finnas glädje och fest. När Gud skapade jorden och hela alltihopa, han skapade människorna, så står det att han såg på den han skapade så att det var mycket gott. Och jag tror att det kristna livet ibland ska vara mycket gott. De som känner mig väl och känner mig väldigt bra så vet att mitt liv inte alltid är mycket gott. Men jag skäms inte ibland för att tycka att livet får vara fantastiskt roligt. Att känna att Gud är med en, Gud älskar en, Gud leder en, Gud har förlåtit en, Gud har berättat rum i himlen för mig och Gud är allmänt hård. Så känner jag, men det är värt att fira lite. Jag tycker vi troende ibland, vi firar en sak allt för lite. Vi tycker om att fira jul, påsk, födelsedag, namnsdag, kattens, någonting. Men en sak jag tycker vi borde börja fira ibland, det är faktum att Gud älskar mig. Tänk om vi ska ordna en sån fest nästa vecka. Ja, men varför har du fest ikväll? Jo, men jag har upplevt någonting så fantastiskt. Att Gud älskar mig. Oj, jag har aldrig hört någon haft en fest om förr. Ja, men då kan du vara den första. För det måste vara det mest fantastiska här på jorden. Att du har fått dina synder förlåtna, fast allt dumt som du har hunnit göra än. Så han förlåtit dig, han har räddat dig, han leder dig, han har gett dig nya kläder, han har gett dig den heliga ande, han har gett dig skor på fötterna, och varför inte fira det lite ibland? Och inte bara sucka och klaga och tycka att allting är bara elände, bara utmaningar hela tiden. Ja, men de har vi ju där hela tiden. Jag har dem där i alla fall. Du kan låna några av mig om du har för lite. Jag tycker ibland vi behöver bara falla tillbaka och lugna ner oss lite. Så firar vi bara, tack gode Gud att du älskar mig. Tack gode Gud att du har gett mig den heliga ande. Tack gode Gud att vi får leva i ett land där man får tillbe Herren. Tack gode Gud att vi får vara en stad som i alla fall de sista 10 åren har upplevt stor ekonomisk välsignelse och så vidare och så vidare. Tack gode Gud att vi i församlingen har fått leda så många till tro och döpa så många människor de sista åren. Tack gode Gud, kanske ska vara dags att fira det lite ibland. Och inte bara tänka på det elände som vi ibland fastnar och sätter vår blick på. Ni behöver inte hålla med mig, men jag håller med mig själv och det räcker ju. Jag tror att jag skulle bara utmana dig och mig. Att du skulle kunna få en ny glädje i ditt liv. Om du skulle börja fira ditt liv lite mer ofta och tacka Gud för att han älskar dig. Och tacka Gud för att han vill ta hand om dig, vägleda dig och allt det andra som tillhör hans godhet. Jag ska försöka sammanfatta det här, jag predikar allt för länge nu. Men jag talar om några steg här. Jag talar om det första, att du behöver få en uppenbarelse om Guds godhet. Det betyder att innan du kan vara med honom så måste du förstå vem han är. För det andra så kan allt det fina som jag talar om nu, med den heliga ande och vatten och förlåtelsen, nåden och uppdraget och festen, du kan inte få ta del av det om du inte först omvänder dig. Och när Bibeln talar om omvändelse så förväntar sig Bibeln att du förändrar ditt sätt att leva. Efesierbrevet 5 talar om det, att du ska sluta, tjuven ska sluta stjäla och göra någonting gott istället. Jag minns jag läste det när jag var nyfrälst och får väcka min pappa och bekände lite synder. Jag minns han grymtade tillbaka, jag är inte det nog så lite, glömt bort det, så sov han vidare. Men det är klart att upplever vi någonting så förväntar sig Gud att du slutar med det tramset. Och så lämnar du dig och låter dig fyllas av honom istället. Och då kommer de här 6 gåvorna som jag tycker är så fina. Nåden. Gud skyndar sig alltid mot dig. För han vill, och det finns enbart i hans natur, att älska dig, acceptera dig. Och han bryr sig inte om vad du har gjort, vad dina erfarenheter är och hur du känner dig. Utan han är enbart intresserad av att omsluta dig med hans kärlek. Det är nåden. Förlåtelsen är när du får uppleva Guds kyssen i ditt smutsiga tillstånd, i din orena natur, så hoppar han på dig om halsen, så kysser han dig. Och det betyder att alla dina synder, allting du har gjort, bara försvinner bort ur ditt liv. Sen Guds gåva nummer 3, dopa i vatten. Det betyder att du får av dig de här smutsiga kläderna och så får du Guds egen dräkt på sig, den bästa dräkten. Det betyder att det bästa livet du kan uppleva är när du döper dig till honom. Nummer 4, dopet till den heliga ande. Det är Guds egen fullmakt som han ger till dig. Det är att när du går fram så går Gud fram genom dig. Icke att förglömma. Gåva nummer 5, det är uppdraget. Du får nya skor på dina fötter. Och det innebär att Gud tror så mycket på dig att han vill använda dig för att välsigna andra människor. Att det inte mitt allt handlar bara om dig själv och ditt egocentriska fläsk. Utan handlar om att Gud vill använda dig. Han älskar dig så mycket. För att han vill välsigna människor runt omkring dig. Genom den heliga ande som bor i dig. Och till sist. Så är det att rekommendera ibland att älska livet. Fira att Gud älskar dig. För det gör vi för lite. Vi behöver påminna oss lite nu som då om att det är ganska fantastiskt. De gjorde judarna, så firar de lite nu som då den stora försoningsdagen. Det var en gång per år, om jag minns rätt. Så firar man att Gud har förlåtit dem, synderna. De offrar de stora grejer där och så blir folkets synder förlåtna. Så var det stor fest. Och judarna kan ju det där. Att ställa till med kalas om det så behövs. Och vi behöver inte offra någon jord mera för att Jesus dog för oss på korset. Utan att vi försenade så tog han alla synder på oss, på sig. Och det tycker jag ibland är värt att fira. Att han har älskat mig utan att jag försenade. Ska vi be tillsammans? Ska vi få upp någon trudelinna eller vad de heter?